Hi, this is Kara Swisher, and I want to talk to you about my new podcast for the New York Times called Sway. If you want to know what people who hold power in our world are really all about, you need to hear how they answer the tough questions. And that is my specialty. And although it might get messy, as it always does, it's also going to be really fun. You can get Sway wherever you get your podcasts. New episodes are available Mondays and Thursdays.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Deepish. En konversation om metafysik och spiritualitet i ett modernt samhälle. Mitt namn är Sara Eche och i det här avsnittet har jag äran att gästas av Iman Asri. Även känd som Fashion with Faith. Iman och jag lärde känna varandra via Instagram för cirka 4 år sedan. På den tiden låg mycket av mitt bloggfokus på mode. Däremot kände jag mig väldigt ensam och isolerad som en av de få rasifierade modebloggarna från Mellanöstern. Imans närvaro på Instagram gav mig hopp, men framförallt inspiration och styrka. Och då kanske somliga av er tänker, varför hopp och varför styrka? Jo, som rasifierad i ett land som Sverige har jag fått dela med att inte bli vald till kampanjer och samarbeten på grund av min hudfärg. Jag har fått höra diverse kommentarer, bland annat att vitt säljer bättre. Tyvärr har inte den svenska modevärlden den acceptansen för mångfald som man kanske gärna skulle vilja tro. Sorry, but that's the harsh truth. Och för er som inte vet, jag kommer från Iran. Mina föräldrar var inte religiösa, mer spirituella med islam som utgångspunkt. Det vill säga, de praktiserade inte islam i form av att fasta eller be. Och redan som barn tog jag mig an islam som min religion. Och det fanns även en tid då jag själv reflekterade över att börja bära slöja. På den tiden bodde jag i Norrland och var redan utsatt för mobbning och rasism. Så jag landade i att avvakta. Därefter flyttade vi tillbaka till Iran och där är hijab obligatoriskt enligt lag. Lyssna gärna på mitt första avsnitt om du vill veta mer om mig och min bakgrund. Med det sagt så har jag en sådan otrolig respekt för kvinnor som väljer att bära hijab. Speciellt i ett land där islamofobi och exkludering växer. Imans närvaro på sociala medier har varit ett signalement av styrka för mig. Men framförallt en hängivenhet till kärlek. I det här avsnittet talar vi om hängivenheten bakom hijaben, vad islam betyder för Iman och hur hon väljer att praktisera sin religion i ett land som Sverige.
Välkommen hit.
Har du tryckt på play?
Jajamän.
Då kör vi.
Vi kör.
Efter allt meckande och tekniska difficulties, yes. We're rolling.
We're rolling. Och idag har jag med mig ingen annan än Iman Asri. Välkommen.
Tackar, tackar.
Hur känns det?
Jo då, det känns bra.
Mår du bra?
Ja, hur mår du själv?
Jo, det är bra. Det har varit en svettig morgon här med att få igång alla tekniska grejer.
We got it at the end. So.
Yes, thank God. Vi har suttit och pratat lite innan vi började podda här om titlar. Så jag tänkte att du ska få börja med att introducera dig själv istället.
Okej. Okay. För er som inte vet, eller vad man ska säga, Iman Asri heter jag. Jag är också känd som Fashion with Faith på Instagram. Mm. Och i korta drag, jag är en digital content creator, bloggare på Metro Mode och en... kanske lite fel att säga part-time YouTuber, men YouTube hanterar jag också.
Du hanterar YouTube också?
Ja, i mån av tid.
I mån av tid. Ja. Vad är det som ockuperar din tid just nu då?
Just nu är det studier. Okay. Så jag studerar ju också på universitet. Så det är det som är egentligen den heltidssysslan.
Det är det. Vad är det du läser?
Till ekonom.
All right. Och vad... Vet du vad du vill göra med utbildningen sen efter att du är klar?
That is the million dollar question man alltid får. Bara, vad vill du göra när du är klar? Jag vet inte på rak arm.
Nej.
Vet jag inte. Men jag vet i alla fall att jag skulle vilja fortsätta jobba med mode. Mm. Men att kombinera det lite med min akademiska bakgrund. Mm. Så någonting inom det fältet skulle vara riktigt nice.
Varför valde du just ekonomi?
Jag har alltid varit driven och inspirerats mycket av business och entreprenörskap. Och sen har jag ju på senare år också öppnat upp ögonen mycket för marknadsföring. Och jag känner att det är en väldigt en bred... För jag kände inte att jag ville begränsa mig så mycket.
Mm.
För att jag var ju inte säker på liksom 100% vad jag ville göra efter gymnasiet.
Nej.
Jag gick ju givetvis också... Jag gick ju ekonomilinjen också i gymnasiet. Men då gillade jag faktiskt inte ekonomin.
Gjorde inte det?
Ja. Men vad jag hände? Jag vet inte. Alltså jag tror det var för att jag inte... Jag tror det var läraren som fick mig att inte gilla ämnet.
Jag
så jag tror inte det var ämnet i sig. Utan, ja. Så jag hade en liten sån kristid efter. Bara, fan, jag som trodde jag gillade ekonomi. Men nu gör ju inte det egentligen. Liksom. Så jag fick liksom reevaluate och bara... Fast jag gillar det.
Mm.
Och det finns mycket inom den branschen som jag tycker skulle vara kul att jobba med.
Mm. Gud, vad spännande. Men hur balanserar du ditt liv med studier, sociala medier, YouTube, Instagram, you name it, socialliv? Vad gör du?
Vad gör jag? Jag försöker att planera.
Mm.
Så gott det går. Sen är inte jag den som gillar att ha allting superinrutat och inramat och bara här har du en 10 minuters kisspaus typ.
Mm.
Utan det mycket handlar om prioriteringar också.
Mm.
Prioritera det som är viktigt och känns rätt. Och också det man känner är kul.
Mm.
Och jag känner mig jag är jätteglad över att jag får jobba med något som jag älskar. Det tar ju mycket av ens tid och mycket av ens energi och ork. Men det är någonting som jag är väldigt passionate about it. So it's something I love doing. Så det är många gånger känner man ju inte att det är jobb.
Nej.
Men så sitter man där så här, sent på kvällen och bara, uff, jag är utmattad alltså. Jag har suttit där i timmar, alltså oj. Mm. För det är liksom det finns inga så här fasta tider, utan du kan jobba dygnet runt.
Mm. På tal om fasta tider, när det kommer till, har du någonting i din vardag som kräver att du upprätthåller fasta tider?
Ja,
ja.
Bönen.
Mm. Berätta mer om det.
Jag är ju muslim. Ja. Man kanske inte... Folk som ser mig ut på gatan ser det, men ni som lyssnar på gatan kanske inte ser det. Men så jag ber ju då 5 gånger om dagen. Oftast mer. Men de obligatoriska bönerna inom islam är ju då 5.
Mm.
Så det är en på tidigt på morgonen.
Vilken tid?
Det är olika, för du följer soluppgång.
Mm.
Så nu, as we speak, liksom hösttiden, så är det ju typ 5 på morgonen ungefär.
Mm.
Senare på vintern är det mycket senare än så. Och så på somrarna är det jättetidigt, typ 2 på morgonen.
Wow.
Ja. Och sen så är det en förmiddagsbön, och sen eftermiddagsbön, kvällsbön och sen typ nattbön. Och jag är en sån som... Alltså grejen är att... Det är ju tänkt då att man ska be alla bönerna i tid. Och tiden är ju då intervallet mellan en bön till nästa bön infaller.
Mm.
Så säg till exempel att första bönen infaller 1 på dagen. Nästa bön är kanske 5. Så då har du ju 4 timmars intervall och klämma in den där 2 minuters bönen. Det tar ju inte så lång tid. Det beror ju givetvis på hur länge du står och ber. Men you can get it done in 2 minutes.
Yeah.
Basically. Jag planerar... Jag är väldigt så här, jag är väldigt mån om mina böner. Jag blir typ knäpp om jag inte ber i tid.
Är alltså, det så?
Ja, alltså jag blir väldigt så här, jag känner typ att alltså det ska inte vara så svårt. Även Nej. Fast det är många som känner att det är svårt, och jag själv har känt att det är svårt, för att det är inte, ibland kan ju vardagen bli så himla hektisk, och man är så här, ibland känner man att man kanske inte kan klämma in det, eller typ det kan vara pinsamt och typ gå ifrån jobbet och bara jag måste gå en stund. Vad ska du? Så står man där och bara jag ska gå och be typ.
Blir det pinsamt för att det finns en oro för att den andra personen inte ska förstå betydelsen av bönen och att du behöver ursäkta dig och gå därifrån.
Jag tror att många, nu ska jag inte prata för andra, men jag tror att många när de går och ber till exempel eller lämnar arbetsplatsen och så kanske de säger att ja, men jag ska gå på en kisspaus typ. Men så går de och ber istället.
Vad tror du det beror på?
För att det är mer accepterat att gå på toa. Det är mer vanligt. Att be. Eller liksom att man har avsatt tid för att liksom dyrka. Eller liksom meditera. Eller vad det nu kan vara. I sin vardag är inte så normaliserat. Det är inte det. We're getting there. Men det är mycket jobb som behövs göras på den fronten.
En del att jobba på.
Ja, verkligen. Så till exempel när jag jobbade tidigare under min... i början av min universitetsperiod så jobbade jag deltid i en klädbutik. Och det första jag sa liksom på anställningsintervjun när det var så här, men är det någonting mer du skulle vilja säga, någonting du skulle vilja tillägga eller någonting du vill säga till oss så här, som skulle vara men viktigt eller någonting. Och då var jag så här, jag ber 5 gånger om dagen så jag kommer behöva springa iväg ibland. Och det är så här, för mig är det ett krav liksom. Och så på samma sätt som någon behöver gå på en rökpaus, I have my needs too.
Det är klart.
Så, och jag var jätte... Alltså, för att jag tror att man är... När man, when you pop that question så är man jättenervös. Jag var lite så här, åh gud, hur kommer de ta det? Hon var så här, absolut. Ja, men varför ska du inte få göra det? Så jag tror det mycket handlar om också förståelsen för det. För att många vet ju inte att folk... avsätter tid för sådana här saker i sin vardag. Det kanske inte är en del av din vardag, men det är en del av någon annans vardag. Och precis. Då vet du inte, så kan det bli så här, gud, här hade jag ingen aning om. Så jag har ju mött sådana. Och sen har jag mött andra som är så här, men jag hade också en på mitt jobb som brukade be så här. Och då är de så här, men visst, men här du. Och då kan typ, här kan du stå. Så visar de mig typ så här ställen där det är lite men här kan du stå, det är lite renare här. Och har du med dig en sån här liten sån här bönematta eller så här. Och då blev jag väldigt så här, wow, you actually know. och det var väldigt fint tycker jag. Så det är, det är ju någonting som jag försöker att planera in i min dag. Att jag tänker liksom, typ när den här bönen infaller, vad kommer jag vara då? Men kommer jag kunna springa över? Okej, där, den tiden, den bönen ber jag där. Mm. Eller den, alltså det finns ju gånger jag ber i omklädningsrum, i butiker. Because I'm on the go and I need to get it done. Och vidare.
Vad betyder bönen för dig?
Bönen för mig är... Det är ett sätt att connect with God. Det är ett samtal med Gud. För mig är... Och det är också ett sätt att express... allt du känner egentligen. Du kan verkligen prata med Gud via bönen. Vare sig det är tacksamhet eller om du frågar om någonting eller att du står inför ett visst val i livet. Det kan vara allting. Eller bara att det liksom är en bön. Att du liksom så här, jag är jätteupptagen i Dalarna, men du avsätter den där tiden för att bara pausa världen lite grann. Och bara, här har jag min me-time med Gud liksom. Och kind of like connect.
Fattar helt. Vad betyder Gud för dig då?
Gud för mig. Vänta. Can I think? Alltså God for me är... Alltså det är tron om a higher power. Och också ett syfte med livet, skulle jag säga. Gud är ju Gud för mig. Jag kan inte beskriva det mer än så. Liksom, vad är Gud? Hur ser Gud ut? I can't tell you that. Because I don't know myself.
Nej.
Men det är liksom en tro i att det finns en högre makt. Och en övertygelse. För mig är det en övertygelse. Det är liksom, there's no doubt about it.
Skulle du kunna koppla ihop det till en känsla? Alltså så här, din känsla till Gud?
Alltså det är ju, det är en väldigt, alltså det är en spirituell känsla, det är det ju.
Mm.
Och det är så svårt att sätta ord på det. Alltså det är verkligen, känner man inte den, hur ska man då förklara det för någon som, men vadå spiritualitet? Vad känner du? Och det är därför jag brukar säga typ, men alltså det är tro. Alltså jag, det är så svårt.
Mm.
Alltså det är tron på att det finns en högre makt, eller tron på att det finns ett syfte med allting du gör, eller med din livsstil, eller med din din syn på världen, eller livet efter döden.
Mm.
Varför är vi här? Många sådana frågor. Och många av de här frågorna hade jag. Jag har ju växt upp i, med muslimska föräldrar. Och islam, min religion då, har ju alltid funnits där.
Mm.
Men det är ingenting jag liksom har praktiserat i mina yngre dagar. Så det var inte förrän jag var, vad var jag? Kanske 16. Jag började få de här tankarna.
Var det existentiella tankar som du började få med meningen av livet och så?
Ja. Det var, alltså jag har typ nästan alltid känt att nej, vi är här av ett syfte. It can't just be, vi är bara här.
Det kan inte bara vara här.
Det kan inte bara vara,
nej.
Har jag känt.
Mm.
Men sen utvecklades de här tankarna och jag blev jättekritisk. Kritisk till allt, kritisk till min egna religion. Jag var liksom, ifrågasatte allt.
Mm.
Och det gjorde ju att jag, I made the research. Och jag började läsa på mer och fråga mer. Och det bara öppnade upp ögonen för mig. Och jag blev verkligen så här, kär på nytt kan man säga. Med min religion. Och det i sig ledde ju till att jag ville dedicate mer. Och då blev det att jag blev mer praktiserande.
Mm.
Och jag ville göra mer för Gud. För att jag har, för den kärleken jag kände för Gud. Att jag kände att jag, I've been given so much.
Mm.
Och jag har liksom inte reflekterat över det. Och det är så mycket. Alltså den här världen, den är så perfekt.
Mm.
Alltså nu. in the sense of att. Nej men alltså allt från att minsta lilla molekyl till atom. Hur det här är uppbyggt, hur det här sammanspelar. Det, liksom, det för mig var så här, wow. Allting funkar och flyter på. It can't just be. Alltså det kan bara inte bara vara. Och då var jag så här liksom. Ja, nej, men jag blev övertygad.
Mm.
Den liksom bekräftades. Den här övertygelsen som fanns innan. Jag kände den innan. Men den bekräftades ännu mer att det var liksom. There is a purpose för att allting bara flyter på och funkar. Saker händer. Du är med om saker i ditt liv för att det finns en visdom i allting.
Mm. Var det här upptrappningen till innan du valde att bära hijab?
Ja, det var det.
Kan inte du berätta mer om det?
Jag började med hijab när jag var 17, tror jag. Andra ring, gymnasiet. Mm. Så hela första året så var jag inte slöja i gymnasiet. Jag var visserligen praktiserande.
Men praktiserande menar du?
Med praktiserande så menar jag att du gör saker i praktiken som är liksom avsedda för din religion eller för den livsstilen du följer. För mig, alltså jag ser islam som min livsstil.
Mm.
Så jag bad ju, jag fastade, jag gjorde diverse grejer liksom, som ändå ses, som jag skulle då få definiera som att praktisera. Men I felt like, jag kände som att det var en pusselbit som fattades liksom.
Mm.
Och det var, och hela den här perioden så visste jag inte att det var halen. Men jag visste att det var någonting. Jag var så här, alltså, jag vet inte. Det var en känsla inom mig.
Mm.
Men som sagt, man kan inte sätta ord på den. Till och med mig själv. Jag vet ju vad jag tänker och känner. Men jag kunde inte sätta ord på det. Och kunde inte greppa liksom vad det var. Men jag visste att det var någonting som liksom fattades. Hur som helst, tiden gick. Och det var faktiskt under ett år, det var under en ramadan. Och ramadan är ju bara i sig en väldigt spirituell månad. Mm. När vi fastar och så. Och ökar vår dyrkan och sådär. Och goda handlingar och så vidare. Och så minns jag att jag satt på en iftar. Som det kallas. När man bryter fastan då. Mm. En middag. Med mina vänner. Så det var min kompis då som hade en iftarbjudning. Och så skulle vi be. Och då satte vi liksom på oss våra bönekläder för att vi skulle be. Och sen skulle vi gå hem efter det. Och jag bara kände så här. Jag vill inte ta bort den här. Alltså det var sån. Där och då på plats. Så var jag så här. Den här. Som är på on my head. It's gonna stay there.
Det var pusselbiten som fattades.
Ja, det var där bara allting klickade. Jag bara, det är det. Ja, mm. Ah, det är det. Och jag var så här, jag till och med högt sa det så till mina kompisar. Jag bara, jag vet inte vad som, va? Jag fattade inte, but what's happening with me, typ. Mm. Och jag är en väldigt emotionell tjej. Så jag började ju gråta.
Ja, fint.
Så jag började gråta och mina kompisar bara, du känner dig redo, du känner att det är dags, så här. Och jag bara, jag tror jag vill behålla den här. Mm. Och det är en lite så här läskig känsla. För det är ju en commitment du gör verkligen. Och jag tror inte jag tänkte på att liksom, oj, kommer mitt hår aldrig få känna vinden i, kommer jag aldrig få känna vinden i håret igen? Liksom typ bara sådana där små saker liksom. Mm. Tänkte inte jag på. Men det var liksom så här, det var en sån pass känsla inombord som jag with no doubt kände att jag kunde ignorera.
Mm. Du säger att du tänkte inte på att du skulle känna vinden genom håret. Fanns det andra tankar som kom till dig, kanske inte just i den sekunden medan du har den här uppenbarelsen inom dig själv, men var det tankar som kom senare eller kommentarer från din omgivning som du fick bemöta när du valde att ta det här steget?
Mm, ja, ja, alltså det blev ju heck of a work, om man säger så, efter jag valde att göra det, jag tog det här beslutet. Alltså dels min familj var ju inte beredd på det.
Nej.
Min mamma själv som bär slöja, hijab, hon var ju såhär, vad händer? Ja, du ska ha hijab på dig, okej. Okay. Jaha, nej men vänta, har du tänkt igenom det här då? Och det sa ja, obviously. Men du är ung. Och det är de där liksom. Och jag förstår i efterhand nu. Jag kommer ihåg i stunden så var jag så här, hur kan du säga så här? Du borde förstå det här. Du själv bär your hijab. Men det är liksom. Jag förstår ju att ens föräldrar är ju. Ja, men de är oroliga över en. Och min pappa sa ju också. Men du vet att det här kommer ge konsekvenser och det kommer bli svårare för dig. Min pappa har alltid sagt till mig liksom, under hela min uppväxt att på grund av hur du ser ut och hur ditt namn klingar så kommer du få jobba hårdare.
Mm.
Det är så, det är bara att acceptera. Mm. Eller inte acceptera, men det är bara att förbereda sig på det. Nu när du gör det här ytterligare, det kommer bli svårt för dig att hitta jobb. Mm. Pang, boom, han bara sa det så. Och jag var så här, nej. Nej, varför inte? Vadå? Alltså, vad ska ett tygstycke, hur ska det påverka mina kompetenser, kände jag. Jag tror inte, jag greppade inte det då. Jag var såhär, men varför?
För att det inte var rimligt för dig? Eller?
För mig var det inte rimligt, för jag vet ju vem jag är och jag vet ju vad jag kan och inte kan och vad jag är kapabel till. Liksom. Men varför ska det begränsa mig? För det, liksom, det är ändå efter det är det tygstycke som är liksom. Hur kan det påverka så mycket?
Mm.
Men jag fick ju verkligen känna av det där när jag kom. Det var ju över ett sommarlov jag satt på med. Så när jag kom tillbaka till skolan efter sommarlovet. Går in där i klassrummet. Och jag har ändå lärt känna min klass. Och jag kom ganska bra överens med de flesta.
Mm.
Kunde prata med allihopa. Kommer in där i klassrummet och bara möts av blickar som tittar. De tittar ner. De tittar först på mig och bara, åh, vem är det typ? Och sen kollar de ner och bara, oj, det är Ime.
Hur fick det dig att känna? Hur mådde du i den stunden?
Alltså jag blev besviken.
Mm.
Alltså jag kände lite så här, how dare you guys? Eller hur. Hur kan ni? Betyder våra liksom minnen och våra relationer eller liksom allt vi har varit gått igenom, eller man ska säga året innan, och liksom jag har varit hemma hos många av er och liksom jag har ätit middag med er och vi har haft liksom ja, men jättefina konversationer och allt möjligt. Betyder det ingenting nu?
Mm.
Så jag går in där i klassrummet. Man brukar alltid säga, har du haft en trevlig sommar? Man kollar på varandra, man pratar och sådär. Ingen kollar åt mitt håll. Men jag ser mina fantastiska klasskamrater, några av dem. Som sitter där längst bak i klassrummet. Och de tittar. Jag ser liksom ögon som tittar på mig. Och jag bara, där och då kände jag bara, de här guldvärde.
Mm. Och de, en konfirmation där.
Ja, direkt. Och ingen av dem, de är inte muslimer eller... Och de direkt var så här bara, wow, det kändes att det var dags i mig.
Mm.
Jag bara, ja. Och de bara, du klär jättebra i den.
Vad fint.
Och det var, ja. Det var tufft. Ja, det var, det kändes som en käftsmäll.
Jag förstår det. Känner du att det är tufft än idag?
Ja.
På vilket sätt?
Alltså, varje dag tacklas du med fördomar. Vare sig det är liksom verbalt, att det liksom uttrycks verbalt. Men det är så mycket är också, jag brukar säga mycket sitter i blickar och typ hur folk beter sig runt omkring dig typ.
Kroppsspråk
också, ja. Allt från liksom människor på tunnelbanan till butiker. Eller, jag brukar göra så här test när jag går in i butiker faktiskt.
Det är så kul med de här sociologiska testen.
Jag är så, nej, jag ska testa er. Herregud. Och det är så, jag har själv jobbat i butik, I know. Jag vet vad service är.
Yep.
Så här, jag vet att du har en plikt att hälsa på alla kunder som kommer in, okej?
Okay?
Så jag går in i vissa butiker och bara, vi får se hur lång tid det tar för dem att hälsa på mig. Eller att ens acknowledge that I'm in the store. Minuter går. Kanske bara det är en kvart. Och jag sa, okej, de kanske bara inte har sett mig. De kanske bara är upptagna.
Mm.
Det, obviously, I keep that in mind. De kanske står där och är jätteupptagna någonting. Men jag ser ju att de hälsar på andra.
Mm.
Och med flit så visar jag att jag är jätteförvirrad. Jag kan typ stå så här. Jag har två produkter. En i ena handen, en i den andra. Och så står jag verkligen så här, men gud, vilken är bäst? Vilken, va? Och så, läser innehållsförteckningarna och allting så här. I den stunden så ska du som butiksbeträde, där har du verkligen din plikt att verkligen gå fram och bara, hej, kan jag hjälpa dig?
Mm.
Och där, jättemånga gånger har det varit så här, de har inte kommit fram.
Nej.
Och så kan det vara någon bakom mig som precis har klivit in i butiken och bara, hej, kan jag hjälpa dig med någonting? Och så står jag där jätte,
wow,
så här, med mina produkter och bara, men gud, med flit står jag verkligen och visar öppet så här, jag behöver hjälp. Men
kommer jag fram. Blir mållös. Verkligen. Det är inga ord.
Det är jag själv finner inga ord för det. Och sen kan jag känna så här, ibland skrattar jag åt det.
Varför så här, skrattar du åt det?
Dels för att jag är så här, varför gör jag sådana här sociala experiment? Alltså varför gör du dem i mig? För jag vet, alltså jag vet inte, för jag vill ge, varför vill jag ge folk chansen att bevisa sig själva? Att det kanske inte, för ibland är det så här, man måste ändå vara ärlig, jag kanske också har fördomar. Det är inte alltid det händer. Ibland kan jag hinner inte ens step my foot in the store.
Mm.
Och någon kommer fram och säger, hej, kan jag hjälpa dig? Så absolut, det här gäller inte allihopa. Men, och jag vet ju det.
Mm.
Men ändå så känner jag typ att, vänta, jag vill testa det. Och så testar jag. Och så säger jag, okej. Okay, ja.
Får du känna dig trygg om du får ett bekräftande att det är så eller inte är så? Vad du får ut av det?
Nej, men
inre plan.
Det är just därför jag ställer mig den frågan. Varför gör jag det?
Mm.
Är det för bekräftelsen? Är det för att se hur långt vi har kommit?
Mm.
Alltså det är klart det är en slags bekräftelse.
Mm.
Jag ska inte ljuga.
Nej.
Det är klart det är det.
Kan du uppleva att du inte känner dig sedd för att du bär hijaben och människor väljer att se... kolla bort för att du bär hijab, eller?
Ja, alltså delvis, tycker jag. Alltså, hur det... Nej, men som jag sa tidigare, hur det kan påverka folks bekvämlighet. skulle jag säga.
Ja, I feel you. Jag blir själv så här, det gör ont inom mig för att jag själv iranier, uppvuxen med islam omkring mig. Inte för att jag har haft religiösa föräldrar, men de har varit spirituella. Och nu i efterhand, jag ansåg mig själv vara muslim, bara att jag inte var en praktiserande muslim. Mm. Och när jag var i tonåren så var jag också, ställdes jag inför den frågan och kände ett tag att jag ville ta på mig hijab.
Mm.
Jag växte upp i Norrland.
Ja, det visste inte jag.
Är det sant? Ja. Ja, men jag växte upp i Norrland.
Ser man på.
Det var jag och en eritreansk kille på hela lågstadiet. Oh, så okay. Jag var väldigt utsatt redan från väldigt tidig ålder. Så att jag reflekterade mycket över de här tankarna.
Mm.
Och precis som din pappa så brukade min pappa också säga att i slutet av dagen så är vi invandrare.
Mm.
Vi heter inte Svensson eller Andersson. Och, och även som kvinna så kommer jag alltid behöva liksom jobba hårdare.
Mm.
Men jag kan verkligen relatera till den här känslan att det fanns en hängivenhet till någonting annat.
Mm.
Och jag minns också att det fanns stunder som jag kände att hijaben skulle kanske vara en form av trygghet för mig och ett skydd för mig.
Mm.
Jag vet inte om du har tänkt ur de tankarna och hur du relaterar eller känner inför att ha på dig hijab.
Det är definitivt en, för mig, en trygghet.
Mm.
Men också en befrielse, känner jag.
På vilket sätt?
Att du får göra, du går egentligen motströms.
Mm.
Och du gör så som du själv vill. Det för mig är väldigt befriande.
Mm.
Att jag själv har, får bestämma vad jag väljer att visa och inte väljer att visa.
Mm. Jag kan själv personligen uppleva att personer som inte har levt eller haft en genuin koppling till islam och dess filosofi går miste om skönheten som faktiskt islam präglar.
Mm.
Kan du berätta lite mer om det, om din hängivenheten bakom hijaben?
This is Sarah Koenig, host of the Serial Podcast. I want to tell you about our new show, Nice White Parents. Reporter Hannah Jaffe Walt spent years looking into this one middle school in her neighborhood. She investigated the school's history and finally realized she could put a name to the unspoken force that kept getting in the way of making the school better. White parents. How white parents can mess things up for everyone else without even knowing it. Nice White Parents is made by Serial Productions, a New York Times company. You can find it wherever you get your podcasts.
She sleeps hot, even when the weather outside is frightful.
Jack Frost here likes it cool.
Introducing the new Sleep Number 360 smart bed, now temperature balancing, so you can sleep better together.
But will it keep me asleep?
Yes, it intelligently senses your movements and automatically adjusts to keep you both effortlessly comfortable.
Will I have more energy for holiday shopping?
Does Rudolph have a red nose? It's the final days to save up to $700 on new Sleep Number 360 smart beds, plus special financing. Ends Thursday. To learn more, go to sleepnumber.com. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details.
Vänta, nu förstår jag inte riktigt.
Prata om skönheten inom islam.
Mm,
det vackra som du ser med islam för dig.
Alltså just hängivenheten till ens religion är ju någonting internally som ger anspråk på någonting externally.
Mm.
Så till exempel, ja men små handlingar du gör i livet, alltså det kan vara så här jättesmå saker du gör. Gör du för ett annat större syfte. Och bara det är en sån, att du you dedicate your life för någonting du tror på innerligt. Och för ett större syfte.
Mm.
Och det är ju, det är ju mycket av det som fick mig att verkligen känna att jag ville dedikera mer. Och när jag läste på mer om min religion och vad det är liksom, godhet och hur för det formar mycket av ens moral och ens, men etik, alltså hur du ska vara som människa. Att du ska visa godhet, att du ska visa tro gott om andra och göra gott. Alltså att det grundar sig liksom i ens liksom ideologi fann jag väldigt fint. Och alltså det är svårt att förklara, för det är mycket så här. Jag fann det väldigt fint, för att det är många saker som man kan göra som är helt vardagliga händelser. För det är många som frågar liksom så här, men vadå alltså? Vadå praktiserande?
Mm.
And you don't really get it because it's... Alltså säg till exempel, det kan finnas en bit skräp på gatan. Och jag väljer att plocka bort det.
Mm.
Men jag plockar bort det för ett annat syfte. Förstår du vad jag menar?
Förstår 100% vad du menar.
Ja, och det är så här, det är såna här små saker liksom i små handlingar, små grejer du gör, eller stora saker. För att du har den här övertygelsen och den här tilliten till att, för att end of the day så tror du ju på en end goal. Eller för min del i alla fall. Jag tror på att det finns en destination. Och det är en destination som vi vill nå. Och det är obviously paradiset.
Mm.
Och att man hela tiden söker de här små belöningarna från Gud. Och
är paradiset någonting som vi upplever här och nu? Eller är det någonting vi kommer till sen när vi dör?
Alltså jag skulle säga att det finns inget paradis i den världsliga. För det är två helt skilda grejer. Och det går inte ens att greppa det som kommer här nästa, om man ska säga. Men jag tror du kan finna små saker i det. Det här är bara vad jag personligen tror. I det världsliga livet. Absolut.
Mm.
Kanske inte to the extent.
Nej.
Men glimpses.
Mm. Du bloggar ju.
Mm.
Och har hijab. Vad hade du för tankar och funderingar innan du valde att sätta igång? Reflekterade du över det här med att var du den enda som hade hijab och började med sociala medier där och då? Hur såg det ut?
Jag började ganska tidigt faktiskt. Jag började vid 2012. Och det var ju i vevan faktiskt med att jag satte på mig själv.
Mm.
Men sen har jag alltid varit modeintresserad. Så länge som jag kan minnas. Så det här med att ta lite outfitbilder här då och då, det kunde jag göra till och med tidigare faktiskt. Men jag valde ju att starta en Tumblr-blogg. För att typ... Dels var det, det var som ett inspirationsflöde för mig. Så jag gjorde ju det mest liksom för min egna skull. För att jag kunde typ sitta i timmar framför Tumblr och bara så skapa fina collage och sådär. Men sen så började jag smått så slänga in lite outfitbilder. För att typ dokumentera min resa lite grann. För att obviously jag kände ju liksom att okej, nu när jag sätter på mig sjalen kommer det här påverka min stil lite grann. Jag kommer behöva tänka i lite andra banor. Men det ska bli spännande. Let me document this, typ. For myself. And people found it. Hur vet jag inte.
Nej.
Det fanns tider när jag bara, vänta. Jag har aldrig kollat på mina så här repost-siffror. Och så kollade jag så här, bara, wow! Hey! Oh my god!
Vad kul!
Och folk liksom började requesta mer och bara, i och med att jag ändå var väldigt kreativ då, skulle jag säga. Jag var väldigt kreativ med liksom former och mönster och färger och typ hur jag knöt min sjal. Så de började liksom requesta hur knyter du slöjan?
Mm.
Och det var så YouTube föddes.
För min del. Det hade inte jag någon aning om.
Inte?
Nej.
Nej, så det var min första, tror jag, YouTube-video var någon turban tutorial eller något sånt där. Ja, och det blev bara mer och mer liksom efter med tiden. Mm. Det ena leder det andra liksom.
Du har ju utmärkt dig som en minimalistisk i din stil. Being modest. Speciellt också med tanke på att du bor här i Sverige, så kan jag tänka mig att den skandinaviska stilen ändå har influerat dig. Mm. Berätta mer om det, om din stilutveckling.
Ja, men som jag sa, den har ju utvecklats. Det har ju tagit mig tid att liksom landa i den stilen som jag till exempel har idag. Och jag var väldigt förtjust i jag har alltid varit väldigt förtjust i the simplicity. Alltså konsten av simplicity och den här... alltså jag har alltid funnit det så himla aesthetically pleasing. Att ja, men det simpla är alltid det bästa typ. Mm. Men sen har alltid den här kreativiteten och den här... Jag älskar färger och former och mönster. Många tror det. Ah, but you don't like color, so you wouldn't pick this. Jag bara, jo, of course. Kanske inte för mig själv, men jag tycker det är jättefint på dig.
Mm.
Så jag bar väldigt mycket färg och form. Färg och mönster tidigare. Hoppade mycket second hand. Men ja, också lite små så här inslag av typ trender och sådär. Sen blev det bara mindre och mer avskalat typ.
Mm.
Och ja, idag har jag väl landat lite i... Jag skulle inte säga kanske så här minimal. I still... Sometimes like there could be a lot going on with my outfits. But i det stora hela så uppskattar jag ändå... simpla skandinaviska looks. Jag älskar den typiska skandinaviska stilen. Att klassiska, timeless pieces, det går verkligen hem för mig.
Vad tycker du om trender då?
Trender kan vara intressant.
På vilket sätt?
Alltså, jag tycker det är ju tråkigt med alltså att man ska vara en trendslav.
Mm.
Tycker jag är ganska tråkigt. Jag tycker det är kul att incorporate trends in your personal style. Plocka ut det, för alla trender är inte hideous. Det är inte att man följer dem bara för att det är trendigt. Kanske vissa gör, men vissa är ju skitnice.
Mm.
Och det är så, men absolut, okej, bara för det är en trend nu och jag ska vara så, nej, jag följer inte trenden, ska jag inte följa den? Nej, det är nice. Och då kan jag incorporate that into my style.
Mm.
Så jag, absolut, jag har ju vissa inslag av trender också i min personliga stil. Så jag har ingenting emot trender i sig sådär. Kanske vissa kan man ifrågasätta. Men varför följer vi egentligen de här trenderna? Och typ hur man såhär, vissa gånger kan... För min del har jag såhär reflekterat för vissa trender när jag bara... Men vänta, det här var ju ansågs som skitfult förut.
Mm.
Och nu är man helt bara, oh my god, so nice, oh my god, I love it. Och det är såhär...
Tror du att det är lätt att get caught up in the flow of trends?
Jag tror det.
Ja.
Jag tror det. Alltså det är bara en sån bandwagon man ska hoppa på typ.
Mm. Så mycket annat i livet.
Ja, du, följ med följ med strömmen.
Följ med strömmen.
Min kompis, hon har en lite rolig saying. Hon bara, jag är inte en död fisk. Jag följer inte med strömmen.
Jag älskar henne redan.
Alltså, get it girl, ja.
Verkligen. Vad skulle du vilja säga till någon som kanske hör det här, som funderar på att ta på sig hijab själv, eller går i, eller som kanske bär hijab och vill börja jobba med sociala medier?
Mm.
Tar det två olika frågor.
Mm. Ja, det var två lite olika. Jo, så här, jag tror, eller jag får ju mycket meddelanden. DMs med och mail från unga tjejer som, eller äldre tjejer som har haft gått i tankarna kring att börja med sjal. Och där de har skrivit att liksom, jag vill börja med hijab, men jag känner att jag inte vågar.
Mm.
Och där tycker jag att vi har ett jättestort problem. För varför vågar vi inte? Och det är helt enkelt för hur hijaben är, ja, men, målad idag. Mm. Vad förknippas den med?
Vad förknippas den med då?
Om du frågar mig.
Mm, jag frågar dig.
För mig det är... modesty. Beautiful. Freeing. Ja. Det var det för mig. Mm. Alltså det är... långt ifrån vad många andra kanske skulle vilja förknippa den med. Eller beskriva den som. Så jag tror att det är... den här rädslan över att, åh nej, vad kommer hända om jag, alltså vilka konsekvenser kommer jag få om jag sätter på mig den? Och att det är en väldigt stor dedication, säger man så.
Mm, hängivenhet.
Att, men det är ingenting du bara kan typ såhär, alltså nu måste jag dedicate myself. Alltså sätter jag på mig den här så är det för alltid.
Mm.
Det är inte det. Alltså kanske inte för alla, men att det är oftast så man tänker. Att det är så här, är jag redo?
Mm.
Orkar jag? Är jag tillräckligt stark? Och där tror jag många så här, bara, nej jag vet inte. Och så de, att man inte liksom är 100% i sin, man kanske inte känner att nej, men jag vet inte om jag orkar det eller pallar det. Kampen den kommer tillföra. Och så backar man där. Och där, absolut. Jag tror verkligen att alla känner sig själva bäst. Det gör man ju. Men jag tror också att vi behöver typ stötta varandra. Och för att jag tycker det är bara det i sig, att du har den känslan inom dig, att du vill sätta på dig den. Men samhället kanske får dig att känna att nej, jag kanske inte ska göra det. Jag tycker det är jättesynd.
Det är jättesynd.
Det är jättesynd, och det är så här, varför ska vi inte få följa våra egna känslor och drömmar?
Precis. På vilket sätt skulle du vilja se att vi stöttade varandra då?
Alltså jag tror att man måste, för till exempel för min del så var det att jag hade ju folk runt omkring mig jag kunde prata med.
Mm.
När jag sa till mina tjejkompisar, bara, ej tjej, jag tror faktiskt jag vill sätta på mig sjalen. Och de var så här, ja men gud, jag kör liksom. Och de var jättesupportive. Så jag var ju då väldigt lyckligt lottad att jag hade folk runt omkring mig som supportade mitt val där. Men jag kan tänka mig, eller jag kan inte ens tänka mig faktiskt, hur det skulle vara, alltså hur känns det för någon som har det, den som går i de tankebanorna, men får höra nej, 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 varför?
Ja.
Eller bara möts av hinder. Då blir det så här, jag tror inte jag kan göra det.
Nej.
Så att, för därför, alltså jag blir jätteglad när det är folk som kommer fram till mig och skriver till mig och säger att du har hjälpt mig jättemycket och inspirerat. För ibland greppar inte jag.
Nej.
Vilket inflytande mitt arbete har. Det, jag gör verkligen inte det. Men när jag möter och har samtal med folk ute på stan, eller skriver med folk och verkligen får höra hur inspirerande det är och hur det har hjälpt dem i att känna sig mer säkra i sig själva och sitt beslut om kanske sjalen.
Mm.
Att, alltså, we need to support each other.
Of course.
Support och lyfta varandra. Och peppa varandra.
Mm.
Det kommer inte vara lätt hela vägen.
Nej.
Finns ingen garanti på att det kommer vara lätt.
Verkligen. Och personer som går och funderar på att jobba med sociala medier, som kanske bär hijab och funderar på att ta det steget. Vad skulle du vilja säga till dem?
Samma sak där.
Mm.
Do your thing. Och tro på dig själv. Tror du liksom att du har, finns det någonting du brinner för, du har ambitioner för, och någonting du, ja men någonting du tror du skulle kunna göra ett gott arbete inom, varför ska du inte kunna göra det? Gör det. Och som sagt, jag tror det är också jätteviktigt att vi supportar varandra där också. För att jag är jätteglad att via mitt arbete så kan jag lämna dörren lite på glänt till någon annan.
Mm.
För att growing up, om jag hade sett alltså folk med hijab i tidningar eller i media eller på tv och sådär, alltså vad det hade betytt för mig.
Oh ja, jag kommer ihåg när jag var liten och jag kunde inte ens se en person med, nu har inte jag själv hijab, men jag kunde inte ens se en person som inte hade hijab som jag kunde relatera till, let alone någon med hijab.
Mm. Exakt. Och det är av sån stor betydelse.
100%. För att någonstans så sänder också media ut en signal om att allt är välkommet.
Mm.
Allt är tillåtet.
Mm.
Finns det bara personer som ser ut på ett visst sätt så visar man att det där är normen.
Mm. Det är det. Och då känner man att det är ju jättefarligt det där i att om du inte ser dig själv, om du inte känner att du kan relatera till någonting, det finns ingen inkludering.
Nej.
Då automatiskt så börjar man ju känna, ja, men jag är ju lite av en alien.
Mm.
Alltså jag minns typ någon gång när jag var liten, när jag såg första gången, alltså typ, vad heter det här programmet, Rea eller vad det var, så här, något barnprogram när så här, barn testade olika saker, idag ska vi testa den här produkten. Och när man såg typ, ja, man kanske en rasifierad person och man bara, oh my god, ja! Och man blev så här jättehypad, yeah. Och man var så här, oh my god, yes! Och fattat, när man är så pass liten, att redan där förstår man det där med vikten av att kunna se sig själv på, i sådana plattformar eller i sådana liksom i det ljuset liksom.
Mm.
Hur viktigt det är.
100%. 100%.
Och där satt man liksom jätteexcited och så. Så det är viktigt. Alltså vi kommer inte bli tilldelade platser. Så är det. Den inställningen har jag haft. Eller jag har fått lära mig det. Att, och det är också mitt tips till folk som känner att de vill, ja, men starta någonting. Vare sig vid sociala medier eller någonting. Att you gotta put in the work. Mm. Och du måste tro på det du gör. Och bara kämpa. För att ingen kommer tilldela dig en plats. Du måste ta den.
Mm. Vad önskar du att människor visste mer om islam? I don't know what I can say, but like the essence of it, like what do you wish that people actually did know about Islam? För att jag kan många gånger uppleva att, återigen, om man ska gå tillbaka till media, så har media haft ett sånt otroligt inflytande de senaste 10 åren.
Mm.
Där vi också myntat begrepp som islamofobi, som jag själv inte kunde relatera eller kände igen i mina yngre år, men nu har det blivit ett uttryck som används regelbundet.
Mm.
Vad önskar du att de här människorna visste om islam? Like the essence of islam? Och för, om du fick... Ja.
Mm. Och det är svårt då. Och så här, islam betyder ju fred.
Mm.
Och det är en väldigt fredfull religion.
Mm.
Så är det i korta drag så skulle jag säga fred. Alltså många inte vet, skulle jag säga, att mycket av, alltså islam eller vare sig vilken religion det nu är, att det är ett livsstil.
Mm.
Så till exempel jag lär mig ju nytt om min religion hela tiden.
Mm.
Jag kan inte min religion 100%. Jag studerar den. För att jag vill liksom lära mig mer om, ja, men visdomen och allting som den har att tillföra. Och vad, ja, men den heliga skriften, Koranen, har för lärdomar och sådär. Så vi lär oss mycket om ja, alltså allt, till exempel hur du ska behandla andra människor. Hur fel det är med till exempel baktaleri.
Mm.
Prata inte med, alltså bara att liksom, du ska inte prata illa om någon som inte är där. Eller till exempel, alltså, till och med om en person är närvarande så får du inte prata om den på ett sätt som den inte tycker om.
Mm.
Alltså det är mycket så här, lära sig om att i det stora hela bli en godare människa.
Mm.
Och det är tråkigt att många inte vet.
Nej.
För det som du och jag pratade om tidigare. Någon kan liksom se mig och tänka direkt. Hon är förtryckt, hon är si och så.
Mm.
Vi har aldrig träffats tidigare. Du visste inte ens att jag existerade för några minuter sedan. Men du har redan bildat en uppfattning om mig.
Mm.
Det är jävligt tråkigt.
Väldigt tråkigt. Mm. Som sagt, jag blir bara matt.
Ja, men
jag blir bara matt.
Det är, ja, och det är ju också någonting som tillkommer med det här att... Så det är ju utmattande att hela tiden gå och kämpa i motvind. Förklara sig själv.
Mm.
Och alltid så här, okej. Samla kraft och bara ta kampen dagligen. Och det är ju många sådana här frågor som man ställs inför när folk frågar liksom, eller folk som kanske går i tanken att ah, men jag vill börja bära halen. Mm. Det är ju sådana här tankar de tänker. Mm. Kommer jag orka ta den här kampen? För att när du är öppet religiös, synligt religiös, det är en helt annan femma.
Mm. Det är en helt annan femma. Jag har ju ändå själv min spirituella praktik. Mm. Men det är ingenting som människor kan se.
Mm. Eller ställa liksom dig till försvars. Liksom att du ska bara, ja, men nu ska du tala för de här. För det blir ju också en grej. Att du blir en talesperson för någonting.
Precis.
Men jag representerar bara mig själv och mina tankar. Och varför ska jag behöva prata för den och den? Jag vet inte ens. Typ så, ja, men den här personen har sagt si och så. Vad tycker du om det? First of all, I don't even know that person.
Who?
Who? Sorry, who? Och det är jättesjukt.
Ja.
För så gör vi inte mot andra. Nej. Så det är liksom.
Så varför gör vi det i det här fallet?
Det är det. Och kan inte bara people come to terms att det är inte okej att behandla människor på det här sättet?
Nej.
Det är alltså. Många gånger. Jag förstår också att. Av nyfikenhet vill man ju veta saker. Och det förstår jag till 100%. Men it's not my job to educate you.
Mm. Känner du ofta att det känns som det när folk kommer med vissa frågor eller en viss attityd eller en energi bakom frågan?
Ja. Absolut. Att de är så här, men du ska kunna besvara på det här typ. Eller så är det bara liksom ren nyfikenhet, men alltså att de känner så här, men jag kanske inte har någon muslimsk person i min omgivning som jag kan fråga. Och då frågar de. Mycket handlar ju också om hur du lägger fram frågan.
Mm, självklart.
Men mycket kan man också ta reda på själv.
Mm.
Vi har Google. Incredible tool.
Du bara, I'm not Wikipedia här.
I'm not a walking Koran. Det är så.
Your new slogan.
Ja.
Gulle. Okej, vi har pratat ett bra tag.
Hur länge har vi pratat?
Vi har pratat i 56 minuter.
Wow, okej.
Okay. Känns det som det är?
Nej, faktiskt inte.
Bra, jag tar det som ett gott tecken.
Ja.
Jag vill avsluta med några rapid questions. Det här är Sara frågor, så att det kommer inte vara några lättsmälta frågor.
Okej, okay. Ja, jag känner typ att det är så okej. Okay. Jag är bara prepare mentally typ.
Utan det kommer vara, de kanske kommer kräva lite eftertanke ändå. Men försök att besvara dem as rapid as you can.
Så det är inte så här heta stolen ja eller nej frågor?
Nej, nej gumman, we don't do those.
Okej, okay. Inte på den här podden.
It's called deepish for a reason. Okej, okay. So what is the strangest thing you've ever eaten? Det var inte skrattar. Nej, men vi börjar lätt. Vi börjar lätt.
Okej, okay, vi börjar lätt. Men det var verkligen inte det jag förväntade mig. Strangest thing I've ever eaten.
I like food. Don't judge.
Ja, alltså. Vad tänker jag? Alltså det måste nog vara. Sniglar.
Escargot.
Ja, fast inte the French way. Okay. The Moroccan way.
Oh, okej. Okay. Berätta.
Ja, jag är då marokkan. Yes. Någon som kanske inte visste. I Marokko är det ju en delikatess, men det är typ så här street food.
Mm.
Så det är typ som en så här snigelsoppa.
Intressant.
Det är basically vatten och massa kryddor. Och sen är det sniglar som har typ kokat i det.
Hur är konsistensen då av snigeln?
Det är geggigt.
Okej, I'm not intrigued.
Alltså jag älskade det när jag var liten faktiskt.
Det är så.
Jag älskade det. Det är väldigt så här pepprigt.
Mm.
It's like pepper soup.
Okej. Okay. Men du säger när du var liten.
När jag var liten, exakt. Idag blir jag bara mer och mer såhär, ah, konsistensen, I'm not sure, I don't know about that, typ.
Okay.
Så till exempel när jag är där med familjen så kan, ja men vi alla tar varsin skål och jag är såhär, bara soppan. För det kan man beställa också, det är såhär, mm. Du kan ta bara soppan utan sniglarna, typ.
Mm.
Ja.
Wow, okej.
Okay. Babouche heter det.
Babouche, ja. Jag ska försöka komma ihåg det. If you could trade your life with anyone for a day, who would that be and why?
Oh my god, vilken svår fråga. Okej, så här. Jag vill inte trade my life with anyone. Men om jag ska vara petty, så hade jag velat bo i en vit oh, vänta. Man eller kvinna? Vit kvinnas kropp.
Vit kvinnas kropp. Mm. Okej, okay. Why?
Bara att se världen ur andra
ur en vit privilegierad persons kropp, eller?
Ja. Jag vill bara, alltså, för att ibland, vi alla går igenom våra struggles, 100%.
Mm.
Men ibland kan jag känna typ så här, fan, vore det inte skönt att inte behöva försvara sig själv hela tiden på det sättet som jag behöver göra?
Mm.
Undrar hur det känns att inte bli ifrågasatt hela tiden.
Mm.
Inte, jag säger inte att en vit privilegierad fråga, en kvinna kanske inte blir det.
Nej.
Men på samma sätt som jag. Så jag skulle bara vilja se ett annat perspektiv. Ah, hur är det att vara privilegierad? Ah, så. Jag skäms inte. Vad?
Chalas.
Ah, hur är det att vara privilegierad? Jag vill bara känna det.
Ja, nej, men jag fattar helt.
En dag, inte mer.
Nej, en dag.
Chalas. Kanske en timme.
Du bara, I'm done. Cut it. I want to go back.
Jag vill tillbaka till miserien och struggle.
Okay, so what is the most delightful word you can think of?
Oof. Okay, the most delightful word. Tranquility.
Hmm.
Skulle jag nog säga.
That's beautiful. Sist, men inte minst. Vart finner du din motivation?
I'd say multiple sources.
Mm.
Jag är faktiskt min egna drivkraft. Jag hypar och pushar mig själv mycket. Och det tycker jag att man ska göra. Don't you ever downgrade yourself. One. Mm. Mycket av familj och vänner. Folk som tror på en. Men jättemycket från profeten.
Mm.
Mohammed. Mm. Frid och peace and blessings be upon him.
Jättefint.
Mm.
Iman, det har varit en ära att ha dig här. Det har varit jättekul att få sitta och lyssna och prata med dig.
Tack så mycket.
Och jag ser fram emot att se vad du kommer göra mer här i framtiden.
Tack så jättemycket. Det har varit en ära att vara här och vilken deep talk måste jag säga. Wow, det här behöver Sverige.
Ja, det ska bli spännande att se hur vi tar sig emot.
Så jag är också väldigt spänd på att se hur det här kommer att
fortsätta. Tusen tack och tack för att du ville komma.
Tack så mycket.
Hej då!
Bye! Assalamu alaikum!
Alaikum salam!
Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
Hey guys, Kat Nat here from the Mom Truth Podcast, and we may be releasing some of the juiciest podcasts we've ever done, because when you go on the road on tour for your podcast and you bring with you strippers, moms,
and a whole team of random people, lots of things happen. We have never told a lot of these stories, and we actually had to make it a 3-part podcast because so many things happen. Guys, you've got to remember that when you listen to our podcast, what happens on the podcast stays on the podcast.
This is a holiday binge you do not want to miss. Make sure you listen to Mom Truth on Acast or anywhere else that you can listen to a podcast.
Acast recommends.